På lördag den 27 april så kör vi i Gator och torg i Göteborg 2 stycken livepoddar. Först klockan 11.00 så poddar vi på Axel Dahlströms torg i samband med torgets 70-årsjubileum på Högsbo bibliotek. Och därefter klockan 13.00 så är vi på Vågmästareplatsen på Lundby bibliotek och pratar om Vågmästareplatsen. Kom gärna till den ena eller den andra livepodden, eller så kommer ni på båda om ni hinner med det. Hoppas vi ses. Hej!
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Hej och välkomna till Gator och torg i Göteborg, en podcast om platser i Göteborg med mig, Mattias Axelsson. Och jag brukar ju normalt sett vara den som hälsas välkommen, men idag är jag den som hälsar välkommen, eftersom idag så hälsar jag välkommen tillbaka till podden, Martin Ahlstedt. Välkommen.
Tack. Tack så mycket.
Du har varit med i podden tidigare vid ett tillfälle, och då pratade vi om gränsen mellan Sverige och Norge, alltså den gamla landskapsgränsen, eller gamla landsgränsen och sen landskapsgränsen, i anslutning till att du skrev en artikel för Göteborgs hembygdsförbund, heter det, va?
Stämmer.
Ja. Men nu är du tillbaka i podden. Vad gör du här igen?
Ja, precis. Jo, det jag gjorde då, som du sa, var att jag skrev en artikel, eller ett kapitel egentligen, i en bok som heter Göteborg förr och nu 2022, som Hembygdsförbundet gav ut. Men det var ju ett kapitel i en bok. Nu har jag skrivit en hel bok själv.
Ja, du kände att du fick blodade tand där av den artikeln.
Precis. Så den boken heter då Hisingen, ön i gränslandet. Och första delen av boken är ju lite i linje med den här artikeln då, så att den handlar om just den gamla riksgränsen mellan Sverige och Norge som än idag då är gällande landskapsgräns mellan Västergötland och Bohuslän.
Jag vet inte om vi pratade så mycket om det förra gången du var här, men jag vet att du och jag har pratat om det off mic, så att säga, när vi varit och käkat lunch och sådär. Vet folk idag vad landskap är för något egentligen?
De får väl läsa min bok.
Men alltså,
jag tror ju att ganska många gör det, fast det beror lite på var i landet man kommer ifrån. För jag tror att landskap har lite olika status liksom, beroende på, alltså till exempel Göteborg och Stockholm. Mm. Där tror jag att folk överlag kanske har lite sämre koll än på en del andra håll där landskapen är en del av ens identitet.
Jag tänker att i Småland så kanske landskapet är viktigare än...
Ja, och säkert kanske sådana mindre landskap som Dalsland liksom, eller Blekinge, där jag faktiskt föddes en gång i tiden. Där är man bleking, liksom. Man är dalslänning i Dalsland. I Göteborg är man väl göteborgare.
Ja.
Så att möjligen då, och det är ju ganska länge sedan som landskap hade någon liksom reell betydelse.
Mm.
Men att de har liksom ett kulturhistoriskt värde, det pratade vi om sist, och det så är det ju absolut.
Mm.
Ja.
Nej, men då är det ju intressant just att befinna sig, för det är ju Hisingen som är liksom ditt expertisområde. Jag brukar ju kalla mig någon typ av Göteborgskännare och kanske ibland expert på Göteborg, men du är ju verkligen Hisingsexperten. Alltså den som, jag ska inte säga att du kan mer om Hisingen än någon annan.
Nej.
Men du är väl en av dem som ändå kan Hisingen bäst. Ja, åtminstone de jag känner. Så kan vi väl begränsa det, så att vi inte tar i överord här.
Ja, man kan väl åtminstone säga så att i arbetet på den här boken så har jag ju läst på ganska mycket om Hisingen. Så jag har ju lärt mig mycket bara de senaste åren om Hisingen. Mm. För det är ju, kort då, alltså, bara för att förklara det, att del ett av den här boken handlar ju om den här gränsen. Men i del två då så har jag ju försökt mig på att liksom skriva Hisingens historia ur ett mer allmänt perspektiv. Och i del tre så listar jag ett antal historiskt intressanta platser, varav den plats vi ska prata om idag är en då.
Och då, om man liksom läser, bara tar från del tre här, historiska platser, och bara ploppar upp några av de namn som finns här. Fridelandska kyrkogården,
Drottning Hackas grav, Bäckebols gård, Bronsålders sundet och sen ytterligare, jag vet inte hur många platser kan det vara, 20 platser?
37.
37, är det så jävla många alltså? 37 olika platser är det som du har gjort små kapitel om här i tredje delen. Men vi sa ju det till varandra, eller jag frågade dig, eftersom jag då är intresserad av Göteborgs historia och den här podden handlar om göteborgska platser. Kan vi inte välja ut några av de platserna som du skriver om i boken och så göra några poddavsnitt? Och då sa vi det att vi gör åtminstone 3 avsnitt nu under hösten, ja, om olika platser utifrån den här boken. Vad kan man få tag på den förresten om man är intresserad av att köpa den?
Det, från och med idag när vi spelar in den här podden, nu är jag inte helt säker på när podden kommer att släppas.
Det blir typ en vecka eller 2 veckor framåt i tiden, så då finns, har den ju funnits ute ett tag.
Precis. Så att då kommer det ju finnas, ja, vad man brukar säga om poddar, där poddar finns. Det är väl där böcker finns då.
Så på olika boklådor på nätet.
Precis, ja, eller också förstås fysiska bokhandlar då. Så att den kommer finnas där böcker finns.
Precis, och den heter Hisingen, ön i gränslandet. Och jag gör så att jag lägger upp en länk i avsnittsbeskrivningen till var man kan köpa boken. För de som inte lyssnade på första avsnittet, bara kort, vem är du egentligen? Och varför uttalar du dig om Hisingen med sån expertstatus?
Just det. Ja, Martin Ahlstedt heter då jag, som sagt. Jag är ju alltså uppvuxen på Hisingen i bohuslänska Backa då. Så att jag har ju bott på Hisingen, det gör jag ju dock inte nu längre, men jag har gjort det under stor del av mitt liv. Och ja, sen var det väl lite av en slump eller talat att jag för 5-6 år sedan är det väl nu fick för mig att jag skulle försöka ta reda på var den här gränsen går då, som jag kände till men inte visste exakt liksom var den gick. Och det ena ledde till det andra, så det blev ett projekt som sen då har vuxit sig så stort att det nu har blivit en hel bok. Mm.
Började som en blogg, blev sen en artikel i en tidning eller i en årsskrift eller vad?
Ja, det kan man säga. Ja.
Och sen så blir det en bok. Vad är liksom, vad blir nästa steg? Vad är liksom, ska du ge ut flera verk om Hisingen här, eller vad tänker du i framtiden egentligen?
Det får jag nog be att få återkomma om faktiskt. Just nu har jag precis liksom lyckats få ut den här boken.
Det kanske är taskig fråga. Det är lite som när jag, min fru är så irriterad på mig att jag alltid, precis när vi har ätit färdigt våran middag, då börjar jag fråga, vad ska vi äta imorgon?
Just det.
Precis när vi är färdiga med middagen, lite samma sak. Du har precis kommit ut med boken och då frågar jag, vad blir nästa steg? Nu ska vi njuta av den här boken och ska vi fördjupa oss i den boken. Vad är det för plats du har valt att vi ska prata om idag och där vi nu sitter?
Just det, det är då S.A. Hedlunds park som är först utav de här. Ska vi säga vilka avsnitt som kommer också?
Ja, sen, kör.
Det kommer också bli Ramberget och Arendal kan vi avslöja då. Men S.A. Hedlunds park är ämnet för idag.
Mm. Och jag ska ju ärligt, och det skäms jag ju lite för att säga, men jag ska ju säga, dels har jag faktiskt inte varit i S.A. Hedlunds park tidigare, så det, när vi sitter här nu så är det faktiskt första gången som jag befinner mig, och jag visste faktiskt, jag hade ju kollat på kartan och så vart vi skulle ta oss, och inför avsnittet så har jag givetvis gjort lite research, men jag förlitar mig mycket på att du har koll på vad du pratar om, men jag tror verkligen inte att alla har koll på var S.A. Hedlunds park ligger rent fysiskt i Göteborg. Vi tog bussen hit och då tog vi 25 från Backaplan från Hjalmar och gick av vid Visselgrensgatan och så promenerade vi, ja, kan det ta 10 minuter någonting att promenera upp hit. Men om du skulle liksom lägga S.A. Hedlunds park i geografin, var befinner vi oss någonstans?
Ja, frågan är om jag börjar med att säga Slätta damm, tror du att det är mer bekant?
Det är nog mer bekant, men jag tror att jag vill ha ännu tydligare beskrivet just det, var vi är någonstans på. Vi är på Hisingen, det tror jag alla har fattat. Och Slätta damm, jag tror att de flesta har ändå lite grann koll vad Slätta damm är, men ge oss lite mer geografi.
Nej, för jag tror att Slätta damm är väl mer känt som begrepp kanske. Om jag börjar med att säga att Slätta damm är ju då, eller S.A. Hedlunds park, en del av egentligen en större park som heter Hisingsparken.
Men det namnet känner nog fler till när vi säger Hisingsparken, åtminstone precis, till namn.
Men det är ju då alltså Göteborgs kommuns största parkområde, så det är ju ett jättestort område som är Hisingsparken.
Åh, ska vi ha med det som fråga på quizet?
Det kan vi ha.
Vilken är Göteborgs största park?
Just det.
Hint, hint, det blir ett quiz om Hisingen i slutet på oktober.
Precis, som vi ska göra tillsammans.
Mm, precis.
Ja, det blir kul. Nej, men så även Hisingsparken då blir kanske lite för stort. Mm. Alltså, och S.A. Hedlunds park är ju då inte hela Hisingsparken utan en del av den här parken. Som ligger, ja, ska man beskriva det kanske så här, om man är då på, du sa att vi åkte buss från Backaplan, då åkte vi alltså förbi Vissegränsplatsen, och därifrån är det ju inte långt upp liksom norrut på ön Hisingen. Mm.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Det är, alltså man, ja, det är väl kanske någon hyfsat riktmärke.
Ja, men man tar sig från, Visselgrensplatsen och så åker man norrut på Visselgrensgatan och så hamnar man så småningom vid S.O. Hedlunds park. Så, men det här är ju en historisk podd och det är ju mycket historia vi ska prata om. Och S.O. Hedlund och S.O. Hedlunds park, då är vi ju liksom inne på 1800-talet. Men innan dess, du gillar ju gränsområden, gränstrakt. Jag gissar att vi är i gränsområde, gränstrakt här.
Ja, precis. S.O. Hedlund, vi kommer ju komma till honom sen då, men han dyker ju som du sa där upp först på 1800-talet. Och går man längre tillbaka då så är vi nu faktiskt, på tal om gränstemat här då, faktiskt i gränstrakterna mellan Lundby och Tuve, de två socknarna som ju båda då är alltså gamla svenska socknar som hör till Västergötland. Så att den gränsen var ju aldrig någon riksgräns, men det är ändå så att när man nu pratar om Slättadamm så kan det vara värt att nämna att den ligger precis på gränsen mellan Lundby och Tuve. Mm. Så det faktiskt finns fortfarande en gammal sån gränsmur som går liksom i botten av dammen. Mm. Där är den kanske inte. Om man är precis vid dammen så kanske den inte är så tydlig längre. Men går man lite längre in i skogen så kan man på båda sidor se ganska tydligt den här muren. Och det som är lite kul med den är ju alltså att eftersom Lundby införlivades i Göteborgs stad alltså så tidigt som 1906. Men Tuve inte förrän ett halvt sekel senare, 1967, så var ju det stadsgräns då under ett halvsekel.
Så norr om den gränsen lite, så är vi utanför Göteborgs stad och söder om den så är vi inne i Göteborgs stad.
Och så var det liksom ett halvt sekel då. Det är ju ändå lite coolt att känna till när man står vid den muren idag. Kanske.
Ja, det är liksom sådär. Nu vet jag inte när dina föräldrar föddes, men mina föräldrar föddes bara på 50-talet, för vi så långt härifrån i Göteborg. Men när de föddes så var ju det fortfarande en stadsgräns. Och det är ju inte liksom, för mig blir inte det jättelångt tillbaka i tiden ändå. Och det är ju ändå liksom fascinerande att tänka sig. Mm. Att det. Men då har vi liksom etablerat S.A. Hedlunds park någonstans i geografin. Ska vi kolla lite runt omkring vad som finns runt omkring parken innan vi går in och pratar om S.A. Hedlund och vem han var och hur parken växte fram?
Ja, precis. Alltså det är ju som sagt en del av en större park då, men redan norr om det som man, alltså den del av parken som man kan kalla då för S.A. Hedlunds park, så kommer man ju till Tuve, kan man väl säga. Alltså mer, då menar jag inte Tuve socken utan liksom det bebyggda Tuve som det är idag. Liksom. Men mer specifikt så finns ju ett område som heter Håkansdal som är värt att nämna. Som lite kuriosa kan jag kanske då nämna att Sture Allén, den gamla ständiga sekreteraren i Svenska Akademien, en av de största kanske kändisarna från Hisingen, i alla fall under sin tid när han var ganska stor. Han bodde där till sin död bara för något år sedan.
Ja, framförallt är han väl känd för att han fakturerade en jävla massa för att komma på namnet Gamla Ullevi.
Just det.
Det tycker jag att det ska man inte få glömma. Och att han var expert i Godmorgon Sverige tillsammans med Fredrik Belfrage på 80-talet.
Du ser, precis.
Viktig kuriosa i sammanhanget om Sture Allén.
Ja, som alltså bodde vid den här parken i Håkansdal och precis norr i parkens norra delar. Sen finns ett annat område som heter Bäckedalen som ligger österut.
Kärrdalen
väster om, ja. Det är också lite kul då med gränstemat där att det har jag hittat uppgifter om att namnet Kärrdalen kommer av ett gammalt kärr som heter Trätekärr Och att det var då att man...
Alltså man bråkade om vem som hade... Att man
trätte om gränsen, precis. Vem som skulle ha det där kärret.
Ja, det är jävla
vem
bra
skulle
namn,
det tillhöra?
Alltså. Så fick man namnet Trätekärr.
Precis.
Det är ju ändå spännande. Men du sa att vi liksom var liksom på, i både Lundby och Tuve. Och att Essa Heldens park liksom... historiskt har liksom tillhört både vad kan vi säga mer om liksom, jag tänker att det, innan det blir en park här
just
så
det.
Måste det funnits gårdar tillhör en socken och i socknar finns det gårdar, det är liksom det som är själva grunden för socknarna.
Så är det. Och då har vi alltså i Lundbygården då, så att säga, södra delen här, den heter Bjuslet och Grimbo var egentligen en hel by, men det Grimbo Nordgården då är faktiskt ett där finns ett gammalt hus fortfarande kvar då från den gården. Så Grimbo var liksom huvuddelen av parken kan man säga och Bjuslet Lundbydelen när det gäller gamla gårdsnamn.
Ja. Och Bjuslet känner man ju absolut igen. Vi pratade om det på vägen hit att Bjuslets torg ligger ju inte jättelångt härifrån och det insåg att det har vi inte gjort något avsnitt om. Så Bjuslets torg känns ju som att det får vi anledning till att återkomma till vid något tillfälle. Antingen du och jag eller att jag gör det själv. Snor material från dig och låtsas att jag har gjort egen research. Då tar jag bara Martins grejer. Men ska vi säga någonting mer om runt omkring innan vi går in på Sven Adolf Hedlund?
Ja, eller så kanske vi gör det nu.
Ja, nej men då kör vi. Sven Adolf Hedlund. Ja, som då
det är dags. Nu har vi nämnt honom så mycket så nu måste vi berätta vem han var.
S.A. Hedlund, Sven Adolf Hedlund. Och det var ju då innan Adolf blev ett väldigt besmittat namn som man inte kunde använda sig av. Utan Adolf är ett helt neutralt namn, tänk inte på det ungdomar. Utan Sven Adolf Hedlund föddes 1821. Och vad är historien bakom honom egentligen?
Ja, alltså egentligen skulle man kunna göra den historien lång. Vi ska försöka hålla det hyfsat kort här nu, men det var en
jag tycker
man...
annars gör vi ett Patreon-exklusivt avsnitt om S.A. Hedlund, 4 timmar.
Ja, nej, han gjorde mycket nämligen och hade, det är också, jag har precis läst en bok då om S.A. Hedlund där det blir liksom ett bestående intryck efter att ha läst om honom att han hade svårt att hålla sig till en sak åt gången. Det var, han hade hela tiden nya projekt på gång och bland annat då så när han studerade i Uppsala så ville han läsa allt möjligt. Han läste allt från nationalekonomi, teologi, botanik och massa olika språk. Han disputerade i sanskrit.
Ja, varför inte?
Varför inte? Så att han höll på med många olika saker. Sen är han väl idag kanske mest ihågkommen då för att han flyttade till Göteborg och blev chefredaktör för Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning. Det blev han 1852. Och han dog år 1900 ska vi säga. Så att under lång tid då så, vi kan komma in på slutet av hans liv sen kanske, men under lång tid då så var han chefredaktör för den här tidningen. Men han var alltså också politiker på högsta riksnivå, framförallt för Lantmannapartiet. Det här är ju länge sedan så det är ju partier som kanske inte är så bekanta för folk idag. Men man kan väl ändå säga att han var en liberal men före liksom... Ja, det är första meningen i den här biografin jag läst som heter S.A. Hedlund, skriven av Olle Gellerman, så står det så här. Sven Adolf Hedlund var liberal före de liberala organisationernas tid. Det tycker jag är en ganska fin sammanfattning. Liksom. En klassisk liberal.
En klassisk liberal någonstans. Men om man var en klassisk liberal där på 1800-talets mitt och framåt andra halvan av 1800-talet, vad innebar det? Vad var det liksom man propagerade för?
Just det. Nej, men både, alltså han slog för religionsfrihet, alltså ökad frihet på olika sätt för människor, men också då, alltså han ville ha förbättrade villkor för arbetare. Han var mycket intresserad av skolpolitik, ville ha en folkskola som alla skulle kunna gå i och alla skulle få samma eller lika möjligheter då. Så att, ja, som sagt, vi det går att berätta mycket om honom, men jag tror att där har man fått en bild i alla fall.
Ja, och jag tänker också att det är alltid så där svårt och lite anakronistiskt att sätta nutida beteckningar på en person som lever liksom före de liberala organisationerna. Men han känns ju som en liksom klassisk socialliberal om vi ska prata i någon typ av moderna termer. Frågan är hur hemma han hade känt sig i dagens liberala parti. Det får stå för mig, det jag sa. Det står inte för någon annan. Men ska vi säga något mer om herr Hedlund?
Nej, men precis som du sa, alltså det är viktigt att lyfta fram då. Liberal i ordets liksom bästa bemärkelse tycker jag nog man får säga här när man läser om honom. Att han ville, och det kommer ni också... kanske märka när vi kommer vidare till vad han gjorde med sin park, att den skulle inte bara vara för honom, den skulle vara till för liksom folk som kunde komma och bada i hans damm och sådär. Men det kom vi snart till.
Men vi promenerade ju på vägen hit förbi ett väldigt imponerande litet berg med inskriptioner av en massa namn. Och jag vet att du har berättat om det för mig tidigare, men jag blev ju ändå fascinerad av det. Det är ju väldigt iögonfallande när man går förbi, minst sagt. Och det är väl, är det rent tekniskt utanför Hedlunds park? Det, eller tillhör det Hedlunds park, det berget?
Alltså det ligger precis in till där Bjurslets gård låg då. Tyvärr finns det inga spår kvar av den. Det där är en förskola idag som ligger på samma plats. Men så att man får nog säga att det är precis vid ingången till parken.
Så vi kan säga att i ingången till parken så har vi en massa namn inristade. Varför då? Vad handlar de namnen om?
Ja, Hedlund var ju då också en person som hade en stor umgängeskrets, och ganska många i den här umgängeskretsen var ju rätt kända personer för sin tid. Så att de besökte honom. Alltså vi måste ju kanske då också först säga att han alltså köpte den här Bjurslets gård år 1857 för att ha som sitt sommarställe. Så vi sa förut att han flyttade till Göteborg 52. Och sen några år senare då så vill han ha ett sommarställe, och det blev Bjurslets gård. Men hit bjöd han då massa människor, och det är de som då har fått sina namn på den här berghällen.
Ganska påkostad gästbok för herr Hedlund, alltså att man låter gästerna rista in sina namn i berget. Det måste man ändå ge honom. Men vad är det för namn som står på den här listan egentligen?
Ja, vi får kanske börja med Viktor Rydberg.
Ja, givetvis.
Och inte bara för att, utan också för att det var en av Hedlunds absolut närmaste vänner livet igenom. Rydberg var nästan som en del av Hedlunds familj. Hedlund hade 8 barn, så det var en stor familj. Men Rydberg var ofta med där liksom, och umgicks i familjen. Så han kanske är det första namnet att nämna. Sen är det namn som Fredrika Bremer, Henrik Ibsen, Ellen Key, André och Nansen, upptäcktsresarna. Det finns alltså, både Ibsen och Nansen har till exempel också gett namn åt gator i närheten. Nansengatan och Ibsengatan. En annan nära vän till Hedlund var Björnstjerne Björnsson. Hans namn kanske är mer bortglömt idag, åtminstone i Sverige. Men jag vet inte hur det är i Norge faktiskt. Men han var alltså norrman och en tidig Nobelpristagare i litteratur. Han står också med då på det här berget.
Och Viktor Rydberg, som du då sa, nära vän till S.A. Hedlund. Och får man väl säga... Vad hade de två för relation, och varför är det viktigt för liksom berättelsen egentligen?
Alltså båda jobbade ju då för samma tidning, så att de var ju kollegor, journalistkollegor. Men sen var ju Rydberg framförallt författare och poet, och ja, hans mest kända roman idag är kanske Singo Alla. Jag vet inte hur många som har läst den, men däremot dikten Tomten, som man hör på jul, kanske ändå är bekant.
Sen vill jag för liksom protokollet då notera att Tomten är inte en juldikt. Eftersom den publicerades i februari, och det finns faktiskt ingenting i texten Midvinternattens köld är hård som överhuvudtaget påminner om jul i texten.
Det är ju så bra att ha med sig en expert på traditioner här med, som kan liksom...
Jag har skrivit en lång artikel om det här på svenskahögtider.com som ni kan gå in och läsa. Sök på Är tomten en juldikt, så försöker jag liksom avliva den myten.
Men då skulle jag ändå bara vilja... Vi ser det ändå så att på julafton varje år så sänds i SVT
spelades in en film 1941, en filmatisering som sen då har, den har inte sänds varje jul, men den har sänds återkommande, och nu sen några jular tillbaka så sänds den återkommande, så att det har blivit, och det är det som har gjort att Tomten har blivit en juldikt i vårat medvetande, just för att den har sänds på julafton.
Det var därför jag sa som jag gjorde.
Ja, men nu när du nämnde det så kände jag att jag var ändå tvungen att skjuta in det som en liten parentes i sammanhanget. Men låt oss inte stanna vid Viktor Rydbergs verk så mycket, för det är inte Viktor Rydberg vi ska prata om, utan det är Viktor Rydberg och framförallt då hans relation till S.A. Hedlund. Och Hedlund, han köper då Bjurslets gård, som du säger, 1857. Hedlund och Rydberg de umgås. De promenerar härifrån Burslets gård in till sitt arbete på Göteborgs handelsskola. Vad är det för väg de promenerar då egentligen? Hur är det här området precis på 1800-talets andra hälft?
Ja, men det är ju det som är lite fascinerande då. För då bodde de ju alltså inne i Göteborg, inne i stan. Och så ville de kunna komma ut på landet till ett sommarställe. Mm. Och då var det ju inte alltså en längre bort än att de helt enkelt kunde gå ner till och ta färjan över alltså till området runt där Kvillebäcken flyter ut än idag då, eller Kvillebäckskanalen som det är nu. Så alltså ungefär där Kvilletorget ligger. Mm. Så där kom de över då med färjan och sen vad kan man tänka sig, en halvtimmes gångväg någonting upp på det som idag är då gamla Tuvevägen. Det är ju lite fascinerande det här tycker jag, att gamla Tuvevägen, om man tittar på kartan så ser man att den går liksom snett genom det moderna rutmönstret av gator idag, för att det är en gammal väg. Då,
ja, men sånt där tycker jag är så superintressant just när man hittar den typen av små detaljer i till exempel vägnätet eller gatunätet på, ja men den här gamla, den skiljer, ja men det är ju för att det är den gamla vägen och den har gått så väldigt, väldigt länge. Och sen har man låtit den sträckningen ligga kvar, även när man har dragit fram de nya gatorna och byggt helt nya kvarter. Så det tycker jag är, det är ändå väldigt, väldigt fascinerande.
Ja, men verkligen.
Men om vi då håller oss här ute vid Bjurslets gård och det som sen ska bli då Hedlunds park. Jag vet att du har skrivit om att han vill ha en badsjö.
Ja.
Och han är ju en handlingens man, den gode Hedlund.
Precis, det här är väl egentligen liksom kärnan i berättelsen om S.A. Hedlunds park. För mitt i den så ligger då Slätta damm, som vi också nämnde här inledningsvis för att förklara för folk vad vi är någonstans. För Slätta damm tror jag ändå är ganska bekant, även för folk som inte brukar vara här i trakterna så ofta. Men Slätta damm är ju då Hedlunds verk. Mm. Han ville som sagt ha en badsjö på sitt sommarställe och såg helt enkelt till att dämma upp en bäck här då i skogen. Mm-mm. Det var inte så mycket skog då. Det är också Hedlunds verk att han planterade träd. Vi sa en sak i taget här nu.
Ja.
Så vi börjar med att han dämde upp den här bäcken och det blev då en Slätta damm som man idag när man går förbi där kanske har svårt att tänka sig som en badsjö. Mm. Det är inte så många som badar där idag. Men det var så den användes då. Så att det blev en badsjö. Och det finns det ju gamla berättelser här om inte minst Viktor Rydberg som alltså hade ett eget litet hus, en liten badhytt liksom, där han klädde om. Tyvärr finns det, vad jag vet, i alla fall inga spår av det. Jag vet inte exakt var det låg, men det låg någonstans i närheten av dammen i alla fall. Och det finns då berättelser om hur han... jag citerar här. Kastade sig i vattnet och simmade sina modiga sex vändor i högt läge. Vid vartannat simtag sänkte han de yviga nedhängande mustascherna i vattnet och höjde dem sedan med en ljudlig frustning som ekade mot de omgivande bergens väggar. Efter simturen tog han på sig baddraken och gick in i det lilla badhus som Hedlund låtit bygga åt honom. Så att det är ju liksom...
Mustig beskrivning.
Eller hur? Man kan se det som en film här liksom. Ja, så att det här blev ju en badsjö, dels förstås för Hedlund, hans stora familj och Rydberg och alla hans vänner då som besökte honom. Men som sagt, alltså, han hade också ett stort socialt engagemang. Mm. Så att här, även om det var en privat anlagd sjö, så fick ju alla komma hit och bada. Det finns berättelser om att det på tiden då innan man hade så mycket badkläder fanns det en tösesia och en pöjkesia, hur man nu ska... Hur talar det? Så att man hade liksom en sida för flickorna och för pojkarna. Mm. Så. Och att trakt, alltså även då arbeta familjer som kanske behövde hit och tvätta sig rena helt enkelt kunna använda det till för bad av den anledningen. Inte bara nöjesbad utan också nyttobad. Dessutom kan ju, om vi ändå då pratar här om hur dammen användes, så fanns det också ibland simtävlingar som anordnades. En liten bit härifrån så ligger också då Institutsparken nämligen, som jag också har skrivit om i min bok här, ett annat av de här platserna som nämns i del 3 då. Det var så kallat räddningsinstitut, alltså det man hade då så kallat vanartiga gossar som man sa från stan som fick komma hit och skulle då uppfostras i det här institutet. de skulle räddas från den farliga staden och komma ut på landet. De fick också då komma och bada i Slätta damm, och det anordnades simtävlingar för dem och så.
Mm.
Så det, ja, där har jag väl gett en liten bild av Slätta damm i en helt annan tid än idag.
Ja, det är ju ändå ganska fascinerande att tänka sig just att den här dammen, eller då badsjön, att det är någonting som inte har funnits där i alla tider, utan som någon, okej, 1800-talet kanske inte modernt, men ändå en relativt modern skapelse. Mm. Och det är ju rätt intressant där, man får ju nästan bilden av, när du säger att Hedlund, det är inte bara så att han gör sjöar, utan han ser också till att det blir skog på Hisingen. Det är ju nästan som en skapelseberättelse vi går igenom här. Hedlund pekade med sitt finger och så sa, var det ljus, och så vart det ljus. Nej, men det här med skogen är jag lite intresserad av. Ja. Vad handlar det om? Vad har Hedlund med skogen att göra?
Nej, men det var ju alltså så att Hisingen på den här tiden hade blivit i stort sett skoglös. Alltså det fanns inte så mycket träd överhuvudtaget. Men det ville ju också då Hedlund ändra på. Så han tog initiativ till att massor av träd planterades.
Mm.
Och också då hans intresse för skolfrågan här gjorde att det var skolelever som fick i uppgift. Då. Hedlund tyckte också var viktigt att i skolan så skulle man både använda hjärnan och kroppen så att säga. Så det skulle vara också fysiskt arbete som en del av skoldagen. Vilket gjorde att det blev liksom på schemat då, att man skulle plantera träd.
Mm.
Och idag är det ju en jättefin skog då, med också lite udda inslag av träd och så, för att han vill inte bara ha de vanligaste träden heller.
Nej, vad är det för träd vi har i skogen förutom det vi kanske tänker oss som vanliga träd?
Ja, vi kan väl också i samband med det nämna då att det finns en liten skrift, ett litet häfte som heter Upptäck Hisingsparken, som man kan, jag har inte fått tag på det själv, men det finns på biblioteket, så det kan man låna om man vill, där man kan läsa dels om parkens historia, men också då om alltså naturen i parken.
Mm.
Och bland annat så nämns då rödek, lärkträd, idegran, som alla då stammar från Hedlunds tid.
Mm. Så från Hedlunds tid så har vi flera saker kvar i landskapet. Vi har Slätta damm, vi har de här inskriptionerna på berget, vi har träden som finns här omkring. Och sen visade du mig, bara några meter ifrån där vi sitter här, så finns det en sten som också har med Hedlund att göra. Som det står ett datum, ett årtal och ett datum på. Vad är det för sten egentligen?
Ja, precis. Det är då en grindsten, alltså där det står datumet den 11/7/1877. Och det är alltså bröllopsdagen för en av Hedlunds alla barn då, sonen Torsten, som sen själv blev framgångsrik, bland annat fotograf, men också journalist och tidningsman. Han bodde nämligen här då hade ett sommarhus med sin hustru Maria. Och av huset, alltså det finns möjligen, man kan kanske se någon antydan till vad huset kan ha legat, men grindstenen är ju väldigt välbevarad. Man ser det här årtalet väldigt väl.
Mm.
Så där får man
så här, man hittar den om man vet vad man ska leta. Det är inte så att om man promenerar på gångvägen precis här nedanför så ser man ju inte den. Och det roliga är att från där vi sitter så ser man ju bara att det är en sten, och framför stenen så är det ju inte ens klippt i gräset. Så att det är ju verkligen så att du måste veta vad det du letar efter för att se stenen. Men om du väl ser stenen, då är det inga problem alls att identifiera datum och årtal och så. Sen så behöver du ju lyssna på podden eller läsa din bok för att få veta vad.
Och kanske se en bild på Instagram på stenen, så man fattar var den ligger.
Ja, vi gör så att vi lägger upp en bild på Instagram på stenen, och även med koordinater till så hur ni hittar hit till stenen.
Ja, det är
men
bra.
Den gode Hedlund då, vad händer med honom? Han flyttar till Göteborg, eller blir redaktör på Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning. Han är kompis med Viktor Rydberg. Han låter bygga Slätta damm, plantera träd. Vad händer med honom sen?
Ja, alltså det är ju kanske lite typiskt då att just under en simtur i Slätta damm så drabbas han faktiskt av ett slaganfall år 1889. Så att efter det, han lever alltså 11 år till, men då är han ju ganska märkt av det här då. Så att det blir väl början till slutet.
Mm. Och vad händer då med park eller med området runt omkring när Hedlund dör?
Ja, det beslutas ju då år 1828 då beslutar stadsfullmäktige att köpa in parken liksom, och göra den till en del av stan då. Och det är också då den officiellt får namnet S.A. Hedlunds park. Mm. Och går från att det var hans privata sommarställe till att bli en park i staden. Mm.
Sen så berättade du för mig om en husgrund och en lekplats. Var det norr om Slätta damm som vi hittar den?
Precis. Detta vet jag då för att jag har läst det här lilla häftet som jag lånat på biblioteket som jag berättade om förut, Upptäck Hisingsparken då. Mm. För där kan man, det finns en fin karta över inte bara Slätta damm utan också Gunnestorps mosse, norr om Slätta damm. Och då är vi alltså i Tuve nu då, tydligt. Som jag sa förut så är det ju så att i Tuvedelen av parken, det är ju gamla Grimbo gård då. Mm. Och där finns faktiskt, det finns en lekplats som ligger precis norr om Gunnestorps mosse. Mm. Och där har jag då kunnat läsa att i den här häftet om Mosstorpet som jag var och försökte identifiera och kom fram till att det helt enkelt måste vara så att det är den husgrund som nu är en del av den här lekplatsen. Mm. Det finns ingen skylt som berättar om det, men enligt kartan här så är det precis på rätt ställe. Mm. Och här är ju till och med namngivet då. Alltså på 1920-talet så bodde Johan och Augusta här. Sen John och Klara Mattsson tog över efter dem. De gjorde dagsverken på Grimbo gård som ägde det här torpet då. Och också plockade svamp och bär och så som de åkte in till Kungstorget och sålde. Här står också på 30-talet först fick Tuve bussförbindelse med staden och det underlättade då kanske för den här torgförsäljningen. Men det är ju lite fascinerande då om man är vid den här lekplatsen då att det faktiskt till och med finns då namngivna personer alltså som bodde där.
Och det är ju inte mer, liksom, det är 100 år sedan tillbaka i tiden som vi pratade. Så det är ju inte liksom det är inte stenålder eller ens liksom medeltid eller 1500-1600-tal vi pratar om, utan det är för 100 år sedan. Alltså när, ja, men till exempel när mina far- och morföräldrar levde, eller precis föddes, om vi ska vara precisa. Men det är ändå det är inte jättelänge sedan, och det är just att det är en lekplats. Här har stått ett hus, vi vet vilka människor som bodde där, vi vet lite grann om vad de gjorde och hur de levde. Det är ändå superspännande,
ja, men
jag tycker
om
ett sånt här område.
Och jag skulle vilja ta ett sånt exempel till då. För då är det alltså i något som heter... Och det är så här, tittar man på till exempel Eniros karta idag och zoomar in på Slätta damm så dyker det upp något som heter Läkesbacken. Mm. Det kan man ganska lätt se var det ligger då. Och där finns det också ruiner i skogen liksom av ett gammalt torp då, Tekla torpet. Mm. Där vi också har namngivna personer, Tekla och Axel Jonasson. Det är en 20-tal och de var då statare under Grimbo gård som ägde det här torpet också. Sen är det en intressant teori här om att det här Läkesbacken som idag stavas med Ä, att det gamla namnet är då Läkesbacken och att det har med lekar att göra. Alltså att det kom spelmän till det här torpet och man...
Det är typ fester.
Ja, fester, precis. Ja. Alltså så kallade lekstugor nämnde jag också i min bok här. Finns det ju en del exempel på när folk hade liksom hemmafester som kallades då, att man höll lekstuga med dans och sång och musik.
Ja.
Så det är ju lite också... För går man på Läkesbacken idag, det är ju bara som en liten stig i skogen. Mm. Då kan man ju försöka se det här framför sig och till och med höra musiken kanske då.
Ja.
Som en gång spelades där.
Ja, nej, men det är ju en fascinerande, alltså Hisingsparken är liksom stora och Hedlundsparken är det lilla som en del av det här. Det är ju spännande just för att det finns så mycket olika historier kring de olika små delarna i det hela. Och det känns ju som bara det lilla jag har sett som en väldigt vacker park. Och det finns väl även här lämningar från ännu längre tillbaka i tiden. Om man liksom ska kanske hitta liksom kopplingen tillbaka till någon typ av forntid till och med.
Ja, man, alltså det är ju liksom som ett tips här då kan man säga. Mm. Att är man i Slätta damm så ska man ju inte missa och gå upp. Alltså är man just vid dammen så finns det en skylt där det står Fornborg. Mm. Och så får man klättra ganska brant upp på den stig då som går upp till Burskäll som den här Fornborgen heter. Men där har man ju en fantastisk utsikt över liksom hela södra delen av Hisingen.
Mm.
Så det och dessutom kommer man ju då till just en fornborg, så man kommer ju verkligen till...
Och tillbaka i historien, långt tillbaka i historien. Ja, inte precis. Bara till 1800-talet då S.A. Hedlund levde och verkade. Ska vi vara klara med Hedlunds park?
Det är nog det, va?
Ja, och vill man veta mer så ska man ju köpa din bok Hisingen, ön i gränslandet, där du som en del i den sista tredje delen av boken då skriver bland annat om Hedlunds park. Och du kommer att komma tillbaks om sisådär 3-4 veckor. Då ska vi göra ett avsnitt om, sa vi Ramberget först eller?
Ramberget sa vi.
Ja, då är det Ramberget som vi kommer att prata om vid nästa tillfälle som vi ses. Tack Martin Ahlstedt för att du var med i podden.
Ja, tack Mattias.
Och ni andra, gå gärna in på patreon.com och bli månadsgivare om ni inte redan är. Nu flyger mina papper iväg. Men skit i det, bli månadsgivare på patreon.com/gator och torg i Göteborg för att stötta podden. Gå in på ett Instagram-konto för att kolla på bilder som vi lägger upp. Både nutida bilder från de här olika ställena som vi pratat om, men också historiska bilder om S.A. Hedlund och hur det såg ut här under hans tid i livet. Så hörs vi igen om en vecka. Ta hand om ett hej då!
Gator och torg i Göteborg produceras av Reostat Media AB.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.